Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
What is the source?
One, two, three, send it!
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Med mig, Henrik Andersson.
Christer Hägglund.
Robban Strandberg.
Tjena gubbar, allt bra?
Allt är bra, ja. Lite mindre gäng idag än vad vi var senast.
Ja, det har varit ett litet manfall.
Ja, lite lätt då.
Jag tänkte de andra skulle flytta in här hemma hos mig. Men...
Ja, de har ju bott på din parkering där.
Ja,
har
precis.
De, har de bott i bilen eller har de lånat något?
Ja, nej, de har bott i husbilen. Mattias och Ann-Sofie har kampat lite här hos mig och gjort färdig videomagasinet. Så om ni som lyssnar inte har tittat på del 3 av vårt videomagasin så tycker jag att ni ska göra det. Så Mattias satt här och redigerade det.
Ja, det blev grymt och sen så hörde jag en viss fin stämma där i också.
Ja, precis. Jag la lite spikar. Mattias sa ju lite ödmjukt att jag påminner mig om att jag har ett radioutseende och det där. Kan ju lika gärna användas till sånt där man inte ser mig.
Ja, det är kärlek. Ja.
Har ni fläcktyfus på era ben också?
Nej.
Jo. Och de brukar ju tracka mig för de misstänker att jag injicerar djungelolja. För jag blir aldrig myggbiten. Efter 7 år boende ute i skogen tänkte jag säga så här. Kanske haft 10 myggbett. Men den här helgen var helt hjärndö.
Men jag vet inte. Jag var väldigt lite inne i mitten på slutet av banan. Alltså mot, ni förstår vad jag menar.
Ja, där borta där jag och Ann-Sofie
stod. Där grushögen var.
Ja, men där borta
mitt i mot nybygget av go-kartbanan.
Ah, alltså. Ja, okej. Ja.
Det var en låg grushög där. Mm. Jag vet inte där. Och jag såg fler också. Smörjteknik Tommy bland annat var ju och fotade. Och han skickade en bild här. Och hans ben var ju alldeles helt förstörda. Och Dennis hade ju stora problem också. Och flera av er som hade problem stod där. Jag vet inte om det var något speciellt där. För jag hade inga problem alls faktiskt.
Jag stod ju borta vid line-upen, alltså för line-upen kan man väl säga, ut ur depån. Där stod jag ett tag och där stod Ann-Sofie också. Men hon stod ju ute i träsket nästan. Nej, men det finns det är något kärr nedanför där. Jag tror det var väldigt mycket knottigt. Och sen på innerplan där vi brukar stå efter långmuren så att säga. När det kom ett litet duggregn, då var det riktigt jäkla jobbigt att stå där. Jag tror det är där jag åkte på de värsta smällarna.
Mm.
Ja, jag gick ut i den där grushögen. Och där var de ju galna alltså.
Ja, nej, menar du Dennis och Tommy då? Eller är vi fortfarande på flygfans?
Ja, precis. Men Dennis, alltså är det
nej,
konstigt?
Alltså myggen eller B-52-erna.
Ja,
knotten.
Ja, det
knotten var ju som Viggen.
Jag har ju en bild på Dennis där han står nere i ett dike. Och det enda som sticker upp det är ungefär från mitten av bröstkorgen och uppåt är det enda som syns i markhöjd. Så det är inte så konstigt att han har blivit biten av saker.
Och så biltema-hatten.
Ja, och så biltema-kurvhatten. Ja. Vi kan lägga upp en lite snygg bild, idolbild på Dennis där sen.
Men kan bli omslaget hela
tiden. Ja, risken är överhängande. Det där kan ju bli, om vi har ett nytt Dennis-avsnitt någon gång, då är det där jobbigt så att det där blir den omslagsbilden.
Men visst hade vi en väldigt trevlig helg.
Ja, det hade vi. Helt underbar helg.
Mycket bra körning och väldigt bra förutsättningar. Jag har faktiskt kontaktat både seriefolket och även SHR och Sundsvalls representanter och tackat för en väldigt trevlig helg, för jag tyckte att vi fick otroligt bra förutsättningar för att göra vårt jobb. Sen är det så otroligt roligt när Vi hade nog besök av Matilda, Karro, Christer Lundqvist som var tävlingsledare. Matilda är ju serie, nu har vi glömt igen vad det är, serieadministratör eller
hon är chef.
Koordinator. Ja. Ja, hon är.
Hon är driftchef.
Och Caroline är ju den som håller i det administrativa kring själva tävlingen med resultat och såna här grejer. Christer Lundqvist, tävlingsledare. Kommer förbi, kolla läget, se att vi har det bra, surra lite grann, få lite reflektioner och sånt där. Otroligt trevligt om man känner sig som media. Otroligt väl bemött, tycker jag.
Och sen framförallt också att de faktiskt tänker och bryr sig.
Ja.
Och vill veta också, så det är väldigt bra.
Ja, det tycker jag. Så att det vart, vi fick ett bra ställe att kampa på och vi hade väldigt, vi var ju, vad var vi, sex
personer, eller? Vi tre, och tre till, det är sex personer. Vi tre och så ja. Dennis, Anso ja. och Mattias.
Mm.
Eller var, ja, precis. Var vi någon fler? Det är så mycket folk så jag vill nästan säga, men Joel är väl nästan, ja. Nästan på något sätt så här.
Ja, men sen det var ju andra fotografer också som kom förbi och liksom halvhängde lite med oss. Joel är ju som en halvdel i gänget vårat, men även andra som vi inte känner sedan förut och sådär.
Jag måste säga att jag saknar Jesper alltså, där uppe i helgen.
Ja, Jesper Hartman saknade vi faktiskt.
Men var inte han med?
Nej, han var ju hemma. Vi var ju och pratade med Pontus och han var inte alls med. Så både Hasse och jag fick uppgift att ringa och skälla på Jesper.
Ja, nej, det är inte acceptabelt. Så nej, men det var, jag tyckte som sagt att det var en otroligt trevlig här. Vi måste ju nästan nämna våran alldeles egna familjepappa lite grann så där, Mattias Lago, ja, det... som ser till att vi har det bra allihopa. Han fixar käk och han donar och grejer. Och
men grejen är att han får en att känna sig bortskämd när man åker på sånt.
Ja, alltså, verkligen.
Vi bor vi har små tältgrejer och ni sover i bilar och grejer. Och jag bor så nära så jag åker hem efter min rygg är bajs. Men när man är där så känner man sig liksom bort, alltså jag vet inte, det är som att bo på ett schysst jäkla hotell och vi har ätit gott något så fruktansvärt.
Ja, men otroligt. Och så kommer man och berättar så här, ja, idag blir det tonfiskwraps.
Men det är inte så här typ, idag grillar vi hamburgare för tredje dagen i rad, utan alltså det är fan gourmetkäk.
Ja.
Det drift
Chile con carnen tar nog tyvärr en kvart att göra.
Ja, men precis.
Så här. Ja, men det är helt lugnt.
Men om det här är standarden, då är det inte längre driftingen och maten drar 50-50 där alltså.
Ja, men jag sa ju det åt honom också, som för mig som ensam med två kids liksom, och handla, planera, laga maten och allting. Och så kommer man dit och så sätter man sig vid dukat bord tre dagar i rad.
Ja, liksom. Det är sjukt. Det är synd att han är gift.
Ja, jag var klura lite grann jag också så där, men Ann-Sofie såg väldigt bestämd ut. Ja. Det var ingen idé.
Det är det som är så grymt när vi väl, alltså vi går ju bra ihop allihopa också.
Mm.
Och vi har samma typ av humor.
Vi har samma bokstavskomba allihop.
Ja, men det är det som blir så kul när vi har möjligheten att samlas många utav oss.
Precis, och på en sån här tävling så händer det ju väldigt mycket, så att det är ju bra att vi är många också för att vi ska täcka in allting. Faktiskt.
Ja, för jag menar, ta till exempel, jag laddade in korten i datorn, men jag har inte öppnat dem.
Nej, jag tyckte, fast det är så pass många, det händer så mycket hela tiden och det är så mycket man vill göra. Man vill rigga lite GoPros och springa runt med dem, och så vill man samtidigt fota och så vill man göra det. Och så, jag tycker han inte med någonting i helgen.
Nej. Ska man vara lite fundersam, jag ska inte säga kritisk, men fundersam, så det håller på rätt länge på kvällarna. Det är fan fulltecknade dagar alltså. Det var ju otroligt soligt och varmt här uppe hela helgen och vi stod ute på den där öppna ytan från 9 på morgon till åtminstone 8:30 på kvällen. Så att det är väldigt långa dagar.
Vad är det nu? Det är onsdag idag.
Fast jag har fortfarande
sviter av vätskebrist. Och ändå var det inte så att man inte drack någonting. Jag tror jag sopade in
med
18 liter läsk och Loka jag druckit i helgen. Alltså det är ju sjuka mängder.
Ja, det är långa dagar. Nu blev ju lördagen extra lång.
Mm.
På grund av diverse avbrott. För det skulle egentligen ha slutat när då? 6:30 va?
Jag vet inte. När jag tog första bilden på första semiproföraren så var vi 2:17 försenade.
Ja.
Så att,
eftersom Mattias är så bra som han är så har jag ett schema här av en liten händelse.
Så, och på det schemat står det även inskrivet vad vi ska äta. Och
ja, det är liksom, jag tänker spara det här. Alltså jag gör mig inte om med det här. Lördagen skulle ha slutat 18:30 och där skulle liksom semiprovkvalet ha varit färdigt.
Mm. Och likadant. Nu var det ju lite färre bilar i semiprovkvalet så att de körde ju in lite grann av de där 2:17 så att jag tror det var kring 2 timmar innan vi var klara.
Och de killarna till skillnad mot för de i provklassen kunde ge fan i betongen.
Ja.
Så ska man ge någon eloge i helgen, ska man ge en klass en eloge så tyckte jag att semiprovförarna var duktigare på att bete sig. Det var mindre bärgning av dem. Å andra sidan körde de lite saktare och satsade inte lika gärna hårt. Nej. Och så var färre förare. Men de var duktiga på att hålla sig borta från...
Ja.
Det var inte så otroligt mycket murträffar.
Nej, ja, det var...
Nej, det var alltså, det var mycket hjärta.
Jag hade
mycket
ju några. Andreas Johansson, Navrocki, Åhäll.
Ja.
Albert Eriksson var väl inne och touchade ett par gånger.
Vad heter han? Stabon. Ja. Dennis Stabon var ju ute och... När semiprograbbarna hade kört på söndagen där så sprang han ut till prograbbarna som stod på line-up och skrek att nu har ingen av de andra grabbarna kraschat in i en mur så nu får ni fan skärpa, vi har en tid att passa. Liksom. Det var ju lite kul faktiskt.
Mm. Ja, det var ju inte alla som kom till start riktigt heller. Alexander Broström var ju en, han hade ju motorproblem som vi har fått läst om lite grann i efterhand. Hans nybyggda motor.
Det måste ju vara grymt. Alltså måste ju vara grymt tråkigt när man liksom bilen funkar, den startar, man kör av från trailen och man ska köra in den på sin depåplats och då märker han att någonting inte stämmer.
Mm.
Alltså på det lilla grejen.
Och han körde ju några repor på fredagskvällen. Jag har nog bilder på han i alla fall så att han provade ju lite grann. Men sen kände han ju att han vågade inte riskera det där nybygget så att han packade och åkte hem och det är ju tråkigt men man har ju full förståelse för att man inte vill haverera ett
det är ju inte typ 10 000 kronor vi pratar.
Nej,
det är ju vansinnespengar i de här bilarna.
Mm.
Kan man välja mellan till exempel sig 1, 2000 och 25-30 000?
Ja, nej men alltså man gör ju ett klokt beslut. Det är liksom, vad ska man säga, det är ett vuxet och moget och professionellt beslut att välja att inte riskera grejerna.
Ja.
Plus att inte bara liksom ur ren, vad ska man säga, egoistiskt perspektiv är det synd att säga, men det är ju lite att tänka på andra också, för har han haft ett motorhaveri ute på banan så har det ju spritt olja en bra bit och det har varit en massa förseningar och grejer, så jag menar, det är, tack för att du inte chansa.
Vi är ju lite tillbaka på det där vi pratade om senast när Justin Pavlak körde motorhaveri och alla tyckte han var tuff, han höll stumt ändå liksom, att och förstörde ju
och släppte ut hela
massor liksom förstörde. Så att nej, bra gjort av Broström, jag förstår att det tog emot väldigt mycket men så var det. Men även Erik Fadl såg vi inte till så mycket. Jag såg inte till honom alls på banan faktiskt.
Nej, inte jag heller. Jag tyckte det sög lite.
Ja, men jag såg att det fanns någon bild på honom i vårat album i alla fall, så att han verkar ju ha varit ut någon sväng, men att han blev stående i line-upen eller fick vända där eller någonting, så att jättesyn, kul att se annars.
Jag kan inte påminna mig nu men var jag inte ut direkt när de började heller i och för sig då.
Men man vill ju liksom se de här killarna som har byggt nya bilar och se hur det går.
Det var någon som nämnde just Erik Fadl att det var någonting så här, att det var någonting som inte lirade riktigt, så att han blev lite försenad till träningspasset, och när han kom ut så hade det varit en del av de här krascherna vi kommer att prata lite mer om sen under lördagen, så då blev träningspasset avslutat och han hann inte köra någonting. Och så vart det passet efter, så kom han ut och så var det någonting som strejkade också. Jag har bara fått det här återberättat för mig. Men att han hade extrem otur med tajmingen som det lät.
Men det var ju några. När jag stod där uppe på line-upen alldeles innan start och riggade på lite GoPro, så satt jag där bland annat på John Martinsons bil och tänkte nu ska vi få lite schyssta bilder här. Men då fick inte han köra, för då hade de klippt liksom träningstiden. Så det var ju bara att plocka bort alla kameror. Han var lite småbitter av att han inte fick... För det var typ han och en bil till som stod där. Men har inte de två kunnat få kört varsin spett bara? Det tyckte jag var lite underligt. När det came, det var en 10-12 bilar som ville köra igen. Men nu var det bara de här två som stod där. Om vi inte kunde släppa de två då. För men, vad tar det?
Fem minuter? Har du, alltså, jag förstår inte hur förarna... Alltså det här kan ju, hade ju ingen kunnat gjort någonting åt, va? Men det händer en grej på banan. Ett gäng förare står, väntar i line-upen. Gassande sol.
Och helt jäkla vind.
Och fläkt i bilen.
Nej, men det, och där uppe vid line-upen är det en skogsdunga alldeles bryr, så det var helt jäkla vindstilla där uppe. Det var inte ens en gnötta bris.
Nej. Alltså, jag hade nog smält bort alltså.
Ja. Ja, vi pratade ju lite grann om det i ett av de andra avsnitten också, att var det Teddy Klang bland annat som hade lite problem med det där med värmen. Så att det var ju några som Teddy, uttryckte blev, verkligen, det var ju säkert fler som hade det också, men det var ju några som uttryckte det verkligen, att det var jobbigt.
Och Teddy fick ju problem med koncentrationen. Och alltså,
ja, men man blir ju liksom lite,
hålla skärpan,
det känner man ju sig själv, att det är svårt liksom, som du säger, att hålla skärpan kvar. Och vi sprang runt i kortbrallor och en t-shirt. Vi satt ju inte i sparkdräkt med framsäkert underställd och en stor hjälm på sig i en bil. När man gick runt och klickade på de här kamerorna på bilarna, man kände ju strålningsvärmen från bilarna. Det är ju inte att leka med det.
Nej, det nämnde ju Mattias i ett av avsnitten också, att den här turbon, man får ju tänka på att det är liksom en klump som väger kanske ett antal kilo och som är liksom 700-900 grader varm liksom. Det är ju strålningsvärmen som heter duga ifrån den där, förutom solen.
Jag vill liksom passa på att skicka ut en liten eloge till alla funktionärerna som jobbar i helgen, för alla de har ju stått i du måste ju ha långbrallor och långärmad tröja, speciellt om du kör någon brandsläckare eller någonting sånt där. De har ju stått där och allihopa var ju klädda i svart i typ tjocka arbetsbrallor och någon kollertröja i den här jäkla värmen. Så det är hatten av. Ni ska ha stort tack för det jobb ni gjorde i helgen i den här fruktansvärda hettan. För att inte tala om brandmännen i deras ännu värre uniform. Det är liksom 17.
Men sen har vi lördagen där. Om vi går tillbaka till vårat lilla arbete. När packar vi ihop? 12? Har du vet?
Ja, jag tror jag åkte därifrån klockan 12 och var hemma kvart i ett, och sen skulle vi slänga ut någon poddavsnitt och så skulle jag upp med några filmsnuttar där. Så strax efter 2 kom jag i säng och så upp klockan 6 för att åka dit igen. Så man var lite trött efter helgen.
Ja, det kan
det. För det är det. Tyvärr då, så i år är väl förhoppningsvis sista året vi är där uppe och har ett SM utan internets.
Ja, det var ju inte bra.
Det brukar ju gå att hitta någon liten spot ibland, men i år verkar det som att det var...
Ja, men det är ju det som är så sjukt, att det funkar ju på ett ställe ena dagen. Jag lyckades ju ladda upp poddavsnittet på fredag kväll. Men på lördag kväll var det helt kört. Alltså. Men det gick inte.
Det är väl lite som Hasse som...
Vad är det Hasse säger?
Ja, det är väl väder, vind och luftfuktighet och vindriktning som påverkar om det finns något.
Ja, det verkar ju så att...
Vi skrattade, men han har nog fan rätt ändå.
Ja, jag tror det. Vet du, för jag märkte ut stället jag hade stått på. Ja. Exakt på centimetern hit ska jag gå imorgon också. Liksom.
Men där jag stod och löste min medåkningslicens. Där hade jag, dagen efter hade jag noll täckning. Alltså jag hade inte ens ingen signal, tänkte jag säga. Men det stod bara ingen signal i luren där. Och ändå hade jag liksom 3 pinnar, så jag kunde ju betala licensen på exakt den pricken jag stod. Men nepp. Ja, det är skumt som fasen. Och det var ju det som var även problemet för de som skulle livesända, att de inte lyckas få någon uppkoppling överhuvudtaget. Så det är ju lite tråkigt.
Ja, för tydligen så jag gick in och läste lite grann på kommentarer och sånt där. De hade en sån här bondingslösning. Bonding, det är alltså då när du sammanfogar x antal operatörer.
Och det är inte det andra du håller på med på kvällarna, eller det var en sån här röd boll i munnen och så.
Nej.
Bondage.
Inget sånt kul. Eller?
Så är det,
Det kallas ju för, vad är det? Jo, men det kallas ju för bonding.
Ja, men det är det.
Ja, eller lastfördelning.
Ja, det är en lastfördelning på svenska så att säga. Den splittar din internetuppkoppling så att säga mot en massa olika strömmar ut från olika operatörer, och så går det vidare till en server som syr ihop alla de här igen till en stream. Så du kan ju få liksom, om du har en som du kan plugga in 4 olika operatörer i, då kan du ha så att du har 2 megabit på Telia till exempel och en halv på Comviq eller Tele2 eller vad de heter nu mer. och så vidare och så vidare. Och så splittas din stream upp på dem och så iväg till en server som står väl i Tyskland om jag inte helt ute och hyra.
Mm. Men, fast det funkar och det kan man gå till, om man säger så här, Robban, vad har du för operatör?
Telia.
Har du Telia? Ja. Christer?
Telia.
Jag har, är det Telenor eller Comviq? Någonting sånt där. Men det funkar ju inte för någon av oss.
Nej.
Så att, så jag tror inte det hade spelat någon roll om vi hade haft alla operatörer i Sverige.
Nej, det är ju inte liksom operatörernas bekymmer, utan det är det att banan är så full i armering och skit och alla masterna, den ligger så högt beläget också.
Jag vet inte, man fick ju känslan av att det nästan var sämre i år än vad det var förut, men jag vet inte. Men hur den är, vi ska inte bara sitta och jolla med och hylla allihopa här. Jag tycker att SLC-TV borde ha gjort ett bättre jobb med att ta reda på hur de skulle få ut signalen därifrån. De hade inte varit dit och testat innan. Så att där blir det, jag tycker det blir,
ja, det underkänt. Ja, men de hade inte ens liksom kollat. Jag pratade med Jocke som brukar vara deras IT-nisse där uppe. Och som det lät på han så hade de inte ens liksom snackat med han om det gick att göra en temporär lösning. För vi fick ju hjälp under, när vi livesändade cash grabben. Så det var ju ett jäkla massa jobb och liv, men det gick ju att dänga ihop det där så det funkar ju. Och vi har ju bevisligen lyckats sända på samma ställe med kackigare utrustning än vad de här grabbarna har och lyckats få iväg det även när vi har kört den här bondingboxen vi lånade.
Precis. Ja, hur det var. Om vi fortsätter bland de här tråkiga delarna så är ju... hade du något mer, Henke, om det där eller?
Ja, nej. Jag tänkte mest bara på att... Jag vet inte. Det kändes ungefär som att de ställde bussen på ett ställe. Jag såg inte att de flyttade bussen och försökte hitta bättre signal till exempel.
Nej.
Och där de ställde bussen så var väl inte så där sjukt strategiskt med tanke på att masten som de ska ta emot mot, den sitter i stort sett på andra sidan tornet. Och de
precis.
Och de ställde bussen på andra sidan om den. Mm. Så de hade ju liksom en trevåningars plåtcontainer i vägen också.
Som ju åtminstone knappast lär att hjälpa till.
Nej.
Ja, så man hade kunnat tänkt att de kanske hade kunnat testa lite mer då, men ja, jag vet inte hur mycket de hade runt omkring.
Hade det varit hade jag åtminstone kommit upp dagen innan och så hade jag provat att se om vi får någon signal, och hade inte det funkat så hade jag tagit löst den där antennen de hade och klättrat upp på översta våningen av den där containern för att sätta den ut längs väggen där med någonting och se om de kan få upp den över den containern. För då är det
hur många gånger var vi dit innan vi sände senaste SM därifrån?
Jag vet
4?
Ja, minst.
Mm.
Men det är sånt man gör, för när man tar man på sig ett sådant här kontrakt och de får sjukt bra betalt i förhållande till vad vi fick, antar jag, och de har bättre utrustning och liksom hållit på med det här längre och ska vara liksom ett professionellt team, så de borde åtminstone ha slängt upp en kille hit som kan kolla uppkopplingen innan man dundrar iväg och inte förutsätta att det finns 100 megabit fiber 3 mil ut i skogen.
Ja, ska vi lämna det ämnet?
Ja, det. För jag menar, jag efter sändningen och själva produktionen.
Det är ju jättebra.
Jag har inte tittat på den. Jag tittar aldrig på eftersändningen. Jag tittade på den. Jag, liksom. Jag vet ju hur det redan nu slutar.
Jo, men det var kul att läsa kommentarerna på YouTube. Det var roligare än själva... Alltså eftersändningen, eller vad ska man säga, produktionen är bra. Det ska de ha creds för. Och de, bortsett från att de hade lite bekymmer fortfarande med bilderna på förarna där, så de skulle bara ha en liten pekbok med namnet och bilden på personen i fråga, alternativt döpa, jag vet inte hur de har döpt bilderna på förarna, men de kanske skulle skriva namnet så här, Teddy Klang skulle de kanske skriva under hans namn istället för att skicka upp en bild på någon random människa de inte vet vem det är.
Positivt med det där tyckte jag var Kim Fors.
Han var fruktansvärt bra.
Ja, riktigt bra. Vi hade ju våra teorier där om att Kim Fors var ju faktiskt den vi gissade på i första hand. Fredrik Sjödin hade vi också som alternativ där. Men Kim gjorde ett riktigt, riktigt bra jobb som sidekick faktiskt. Kom med mycket erfarenhet och han är ju otroligt lugn och sansad liksom när han pratar och sådär. Så att han gjorde sig riktigt bra i det där mediet tycker jag. Så det var ett bra
han val. Han är ju, framförallt så är han också väldigt kunnig.
Men det märker man när han pratar om saker och ting, att han har liksom erfarenhet från alla kategorier inom den här sporten stort sett.
Var lite intressant, jag hörde bara med ett halvt öra när han berättade om en avåkning första gången han körde på Våler och gjorde en avåkning och förstörde sitt chassi.
Ja, och så...
Jag var med på den.
Jaha. Men han sa väl någonting om att...
Jag stod i det hörnet när han åkte ut.
Han sa väl det var väl någon halvkackig asfaltövergång där som de lovade att de skulle fixa till nästa år. Och nästa år när han var där så hade han kört upp på exakt samma ställe på grund av samma sak och skrotat en annan till bilen. Det är ju fan oflytt.
Ja, det var det. Ytten på kurvan och han laddade satan.
Han är inte direkt, han är inte känd för killen som håller emot eller?
Nej, så han laddade och han bestämde sig, jag frågade han efter att han bestämde sig. Ja, du var med också Christer tror jag. Var det inte?
Nej.
Nej, du ser. Men i alla fall, han berättade, han hade kört på trean på träningen så, i kvalet, på väg mot kurvan så bara, nej, jag kör på fyran.
Men det är lite Kim Fors.
Alltså bara, skickar i fyran och går på och hamnar lite för mycket ute. Så pass mycket så att ena bakdäcket glider av asfaltkanten och får alltså tag. Ja,
greppar i, för det blir liksom en vad ska man säga, nivåskillnad mellan asfaltkanten och liksom det som är på sidan om det.
Så däcket gräver ner sig och det tar tvärstopp. Ja, det är surt. Liksom. Ja, det var en ordentlig
avvåkning. Jag hoppas han skruvar ihop bilen till nästa år och är med och kör.
Ja, om vi återgår till tävlingen då. Vad tyckte du?
Nej, men det var bra. Det var en bra tävling. Jag tyckte att vi fick se mycket bra. Dels så tyckte jag det var bra, om vi börjar där med kvalresultatet, det pratade vi lite om senast, men Pontus Karlsson och Erik Kadikis blev utslagna, tyvärr för dem, bra för serien tycker jag, att vi fyller stegen och att det är konkurrens om platserna. De körde kval, de hade poäng, men de hade tyvärr för låg poäng. Bara ladda och komma igen. Bra tyckte jag. Sen det var en hel del bra battles. Min tippade vinnare Felix Lindvall åkte ut redan i topp 32an. Gjorde en konstig, det var en konstig situation där Henrik Andersson körde på Felix Lindvall. Och sen så hörde vi att Henrik Johansson fick skälig tid på sig att fixa sin bil. Vilket då innebär att det var Felix Lindvall som blev dömd som vållande till den händelsen. Och att det måste ha berott på att han saktade in där man inte ska sakta in. Sånt är otroligt svårt att uppfatta när man står bredvid banan ibland.
Så. Ja, det såg väl nästan ut som att han var på väg att liksom överrotera. Att han var tvungen att liksom, hindra det på något sätt.
Ja. Ja, det är lite synd. Några andra som man inte hade kanske väntat sig skulle åka ut i 32an, Christian Erlandsson på en 30:e plats, Pontus Hartman, Jocke Andersson. Också oväntat tycker jag. Och just Pontus Hartman har ju faktiskt berättat lite grann för oss om sin dag och det hände ju en del grejer där som var väldigt otur. Han hade ju lite otur i kval, eller otur, men lite missflyt i alla fall i kvalet och sådär också. Skruva bort en massa grepp och sådär och fick lyckas hitta banan till slut hela vägen i alla fall med alla.
Det började väl redan innan tävlingen med lite oflyt?
Ja, men precis, med framrutan, ja.
Så han såg bra jävla matt ut. Jag surrar man och frågade liksom om han hade fått tag i en ruta, för han bad ju, eller Jönsson bad folk att hjälpa till och leta en ruta till hans kärra, så jag ringde runt till varenda människa jag känner som har någonting med BMW att göra, men icke. Men då, han berättade ju det att han hade tagit med sig ett par däck extra upp, för det är ju lite frikörning och träning på fredag, så han tänkte vara med, och så hade han väl strappat fast dem där inne och inte, tydligen så tyckte däcken att de ville inte vara på någon frikörning, så de försökte ta sig ur den där, så när han lastade av, då hade han ju spräckt framruta för att hjul hade ramlat ner. Det är så jävla surt.
Ja, det är så surt.
Ja. Verkligen. Men sen då på söndagen så vart det ju battle mot, han kvalade ju 16 och Herman 17, eller om det var tvärtom. Kommer jag inte exakt ihåg, spelar ingen roll. De fick möta varandra i alla fall, Herman Jansson och han. Och då så blev det ju en one more time av det.
Ja.
Och då i den one more timen då så kör Pontus en bra lead. Och sen så kör han som han känner det då, över någonting som är hårt. oljespill, våtfärg eller någon däckkaka eller någonting som han känner som att det är hårt i alla fall. Och
han överroterar helt enkelt.
Ja, han överroterar där och de stöter ihop.
Ja, det var ju ingen liksom hård smäll heller.
Nej, det var ingen hård smäll, men Pontus och Herman stöter ihop i alla fall. Och när då Pontus har parkerat bakdelen mot muren så sitter han kvar i bilen och sådär. Och det är ju ingenting, det var ju ingen allvarlig smäll som sagt. Utan, och då kommer räddningspersonalen fram och Pontus uttrycker det då, så blir det en stressig känsla från deras sida. Och det kan ju vara så att de ser någonting som han inte ser som sitter i bilen, naturligtvis. Men i alla fall så är det en räddningsman som rycker brandsläckningssystemet.
Ja, istället för att slå av huvudströmmen kanske.
Kanske, för att...
Hur sitter de bredvid varandra?
Ja, de är ju uppmärkta. Och
Desi från varandra på, under vindrutan sitter de då.
Ja. Och då börjar det ju ryka lite grann av brandsläcknings.
Ja, jag tror fan det pumpar ut. Jag vet inte vad det är, någon form av koksalt eller någon sån här saltvattenlösning eller någonting.
Ja, det är någonting
sånt. Och sprutar ut sånt under huven på en bil med en fetthet motor, så lär det ju bli hyfsat med rök.
Mm. Nej, så då hämtar man en brandsläckare också då, och då, jag vet inte om de bränner av brandsläckaren också.
Jag är osäker på det. Men det, ja, det att dra i brandsläckningssystemet i bilen tog det ju liksom räcka för att sabba en del.
Ja. I alla fall så säger man ju då att bilen läcker vätska och måste boxeras in. Och Pontus tar sin 5 minuter och då försöker fixa den där läckan. Men det var ju att ingenting läckte ju, utan det som var på backen var ju just det här släckmedlet från det inbyggda släcksystemet. Så att, och den får man ju inte köra utan. Och,
nej just det, du måste ju fylla den.
Ja precis, och han hade ju en ny tub med sig. Han hade ju inte tid att byta den då. Han är ju inte med det under 5 minuter.
Nej, jag följde ju med bort när han gick in och skulle ta sin 5 minuter där i depån och tänkte ta lite bilder. Och det första de river fram är att Pontus springer iväg och hämtar den nya släckaren. För han tänkte byta den på en gång medan mekarna skruvar så här bakpartiet och kolla vad det var. Mm. Och de höll ju på att skruva länge där och de hittade ju inget läckage. För han trodde ju där att eftersom kylan sitter bak på hans bil att han dunkade in i muren. Men det var ju inte speciellt mycket skador. Det var bara kosmetiskt. Det var nästan inget mekanisk eller någon bashbars eller någonting som hade tagit stryk.
Mm.
Så de letade ju för febrilt där in och hittade ju ingenting.
Nej, och då för de ju dialog då med faktafunktionären som har hand om de här 5 minuters grejerna och kolla klockan och sådär, om att de borde få tid att byta den där tuben då, eftersom att det var ju inte deras fel så att säga, det var ju ett misstag från arrangörens sida. Men av någon anledning så lyckas de inte komma överens om det på något vis. Så att då är de ju ute då och har brutit tävlingen. Och det stannar ju inte där tyvärr, utan släckmedlet har skadat styrsystemet och det visar en massa error och kortslutningar och grejer nu då. Och det är klart, är det saltvatten så kryper ju det in. Och
ja, det är liksom allting den har träffat är det bara att kasta bort. Det går inte liksom att reparera heller, det är bara kex.
Precis. Nu har ju klubben då tagit på sig det där misstaget och kommer att ersätta Pontus för den där skadan.
Men det är schysst i alla fall.
Ja, det är ju riktigt snyggt. Det är ju riktigt snyggt att de gör så, naturligtvis är det det. Men det hjälper ju inte Pontus tävling, och i en serie med så här pass få tävlingar så är ju varje tävling viktig. Så att det där får man nog fundera lite på hur... Jag är rätt övertygad om att det där fallet kommer att diskuteras vidare. Vi har ju de personer då som borde ha handlagt det här är ju dels faktafunktionären för 5 minuter, sen hade vi tävlingsledaren Christer Lundqvist, och så sen så har vi ju domaren då, Samuel Lundqvist, som är ju de som hanterar såna här grejer.
För man kan ju tycka det, när de konstaterar att det var inget fel på hans bil, och då måste det ju vara en miss med att dra släcksystemet, att han inte skulle få byta den här brandsläckaren och åtminstone försöka ge sig ut och köra. Men nu visar det sig att det var även efterföljdsproblem då, så han kanske inte hade kunnat köra det i vilket fall då. Men,
nej,
men om det bevisligen inte är något fel på bilen och det var inte han som drog i släckningssystemet. Jag menar, det tar inte lång tid med den utrustning som sitter i Pontus bil, så det är inte så att han ska stå och fylla och trycka och göra något. Det såg ut att vara liksom en ny släckare som du bara pluggar in och så drar fast med någon spännband och så ut. Vi pratar inte man typ kan väl, 20 minuter
som vi pratar om det här begreppet skälig tid då till exempel, som vi pratar om när man har blivit dömd som icke-vållande till en kollision till exempel. Så kanske det hade varit lämpligt. Där brukar man ju prata om 10 minuter plus att man får ta sin 5-minutare om man behöver, så att man har en kvart på sig då i princip. Precis. Gäller i andra serier, jag har faktiskt inte läst vad som gäller.
Det hade ju säkert inte tagit någon 10 minuter, en kvart för Pontus och grabbarna att byta den där.
Nej,
det är ju jävla synd att det blev så där.
Det är jävligt synd och det är otroligt synd. Och jag lider ju med räddningspersonal också, för det är ju naturligtvis ingen som gör sånt där med någon ond avsikt, utan det var ju ett ärligt misstag naturligtvis. Men,
det tror jag liksom inte att någon tror att de har gjort heller, utan de har haft en lång dag, det var sinnessjukt varmt, de har gått omkring i kläder som jag inte ens skulle vilja ha på vintern, så varma är de. Och det var liksom stressigt och de fick väl lite halvbra med själv för första dagen där, eftersom det var lite strul med bärgningsprylar och såna här saker. Så de fick väl säkert en åthutning där då. Så de var väl lite stressade i övrigt. Men det är så shit happens liksom. Jag menar, å andra sidan, hur skulle den som drog i släckningssystemet och kanske tyckte det såg ut som det var brand. Och det är väl ärligt talat, ska vi hårdra det, så är det bättre att man drar i det där en gång för mycket än en gång för lite. Att man väljer att inte göra, för det kanske inte är någonting, så visar det att det är världens brand och det är någon som råkar illa ut.
Men det var det jag menade med att när han satt kvar i bilen lugnt så det kommer fram någon, så man vet ju inte, nu visar det sig att det var inte så, men nej, men det är svårt. Och som du säger, så var det ju lite turbulens under lördagen med bärgning och grejer och sådär, och det där tog man ju till sig och gjorde någon slags omorganisation till söndagen som jag tyckte flöt på betydligt mycket bättre. Så att det var ju...
Ja, det var inte lika mycket... Nu vet inte, jag stod inte bredvid dem när de bärgade och sånt där. Men det såg ut som att de inte riktigt hade liksom pratat igenom hur de skulle koppla bilen.
Nej.
Utan de stod och kliade sig huvudet på och funderade hur de skulle göra på bästa sätt.
Ja, men där hörde jag också lite grann att förarna hade lite synpunkter, att de var rädda om bilen och sådär. Och Jag förstår det också. Då tycker jag en sån som Fast Mike då, Mikael Andersson, hade ju helt rätt liksom så här, kom hit med pallgafflarna och lyft bort bilen min. Liksom. Den är byggd så att den ska gå och lyfta med pallgafflar.
Så när ni ska bygga en ny bil, ring Mike och kolla hur han har byggt sin bil, och så gör ni som han gjorde. Han tänkte rätt.
Kanske... Om vi säger så här, de flesta, alltså om du lyfter dem i trösklarna, så de flesta sådana bilar som är byggda klarar ju det.
Ja, men frågan är ju hur det ser ut under med rördragning och grejer, om du har dragit kyla rör och grejer under.
För det hörde jag flera gånger. Jag stod i bredvid en av räddningskillarna som satt på innerplan där och hörde det när de sa i räddningen, när de tyckte bara, kan vi ta det med gafflar? Bara, nej, det går både bränsle och vattenledningar under, och det går inte att ta det. Det måste ju vara smidigare att dra det.
Nej, då klämmer du dem
igen. För det är ju så att drar du sånt inne, så måste du ju skärma av det med andra plåtar och grejer.
Men man tycker ju som vi sa lite om det där, man borde ju när man bygger ett sånt här chassi typ sätta två stycken fyrkantprofiler längsgående under trösklarna som sticker ner längre ner än sånt där, så man kan ta den med gafflar med trucken eller med traktorn. Och då är det bara liksom hänga på någon sån här klassisk skidliftsmadrass vid gafflarna, så du inte liksom skadar hela bilen när du tiltar upp den så att säga. Sen kan man lyfta grejerna av banan.
De har ju en otroligt smidig vagn till en av bilarna där, som de kan lägga ner elhydraulisk, som de kan lägga ner på backen helt och hållet, som blir otroligt låg profil på oss där. Den har ju några små problem den också. Framförallt så har de bara en. Och nu var det ju så att den var ju längst bort i depån och höll på att försöka få av någon bil när nästa satt i muren. Så att då blev det ju fördröjningar av det faktumet att de bara har en, så att säga. Sen så är den ju gjord av durkplåten där, och jag såg när de försökte att dra på en bil med en domkraft istället. Var det Nisses V70?
Ja, jag tror det var.
Försökte att dra på med domkraften, och domkraftshjul på durkaluminium går ju lite sisådär.
Speciellt när det hänger en Volvo ovanpå den också dessutom.
Precis. Så att det är en bra idé och den funkar, men de skulle ha haft något mer. Kanske en sån där skämsplatta som de har på Mantorp Park till exempel, som man kopplar fram på hjulingen. De hade ju en fin L60 som for, och den som körde med gafflarna också, som hade,
och den hade ju pallat,
ja, lämpat sig väl och dra upp en bil på sådär. Så att,
annars hade man kunnat kolla åt DMX, om vi pratar boxering.
Med krambil
och ha typ så, ha typ som en ram som du istället sätter på hjullastaren, som du har fyra stroppar ner och krokar, sätter i hjulen och så bara...
Precis. Man skulle ha typ ett par lyftöglor vid varje fjäderbenstorn som man bara strappar i och lyfter bort bilen därifrån.
Mm. Det går ju att lyfta fälgarna, det är inga problem tror jag. Men det var lite sådana där grejer. Men som sagt, man tog det till sig, man gjorde en åtgärd och på söndagen var det mycket, mycket bättre.
Så, det var väldigt...
Det var inte så att de... Alltså räddningspersonalen har inte suttit och rullat tummarna. Killarna på banan har ju verkligen inte gjort det lätt för räddningspersonalen.
Nej.
Jäklar. Nej, det var länge sedan jag var på en tävling där det var så här mycket att göra för dem.
Men vad heter det?
Jag tror inte jag har varit på någon enda tävling faktiskt när det var så.
Nej,
det var...
Men ska vi säga, nu är det ju inte våran uppgift att säga vad var jag sa. Men hade det varit det, då hade jag sagt vad var jag sa. Därför att vi pratade om det. Kommer de att starta längs rakan och gå in mot muren, så kommer det att hända betydligt mer grejer än när de startade in i mitten för 2 år sedan. Därför att då kom de ut.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I en böj redan. Och hade, nu hade de mycket högre ingångshastighet mot murkanten och mycket, alltså en tiondel sekund i fel bedömning om när du ska initiera och sådär, då var det ju för nära.
Jag kollar ju lite på de få GoPro-filmer jag körde. Den har ju liksom både G-mätare, acceleration och GPS och hela fadrittan. Och provförarna, de låg någonstans mellan 90 och 100 in i första böjen.
Ja, jag förstod det också. Att det var högre än vad jag trodde.
Ja, jag med. Det var, ja. Hade jag vetat att de körde i den här farten, kanske jag hade avstått den och åkt ur med här, om man tänkte säga. Mm. Men då körde man ju från andra hållet.
Men alltså, då räcker det med, vad säger jag, alltså en halv sekund.
Ja, en halv sekund, då är det ju fan halvvägs ut i depån. Vi pratar ju en
tiondel.
Ja, men liksom. Men en hundra blås en halv sekund, så är det ju, står ju borta i vårat läger, för fan, du missar muren.
Nej, så det blev en del karambolage, det blev det helt klart. Och det där fortsatte ju även under elimineringen också.
Ja, den började väl inte sådär...
Nej, det var väl, var det tredje batten tror jag som var smärtfri. Ja. Furbring gjorde ju två, han gjorde ju en först i sitt tjejsåk, och sen så fick de ju ta lite 5 minuter och lite allt möjligt att komma tillbaka, och då hade det ju hänt lite andra grejer emellan där, men då var det ju en snurr igen då, för att framvagnen verkade inte vara som den skulle riktigt, och Mikael Andersson och fast Mike satt ju sin Volvo i muren där emellan, och det var lite allt möjligt, så att det var en tuff tävling.
Vi såg det på träningen, vi satt i vårat lilla läger, och så såg vi fast Mikes bil hade varit touchat någon mur. Det är mycket stötfångare bak på en V40, så när den ramlar bort, det ser ut som typ hälften av bilen, plus att det är liksom den här lilla, ja, sorkformade saken. Den har liksom inget bagageutrymme, så det ser ut som det saknas något kopiöst mycket bil när han kommer åka. Man har liksom inte vant sig. Det är så jävla tufft den där bilen.
Ja, de är ju tåliga bilarna.
Jo, men de är ju byggda på rätt. Det är proffsiga byggen. Så är det ju. De är gjorda för att klara av rätt mycket.
Och jag måste säga att den snyggaste bilen i hela Drifting Sverige råkar ut för den mest pinsamma olyckan i hela Drifting Sverige. Alltså, stackars Jalkelid, jag hävdar ju fortfarande, det är min favoritbil, för den är så jävla snygg. Han ska inte hålla på att drifta den längs betongmurar. Men han lyckas ju bli påbackad i line-upen utan någon stackare där som varit ivägskickad och skulle värma däcken. Jag förstår ju att han backar på, för man ser ju tamme 17 ingenting rakt bakom.
Nej, och det var ju också en följd av en sån här krasch. Ja. Därför att då var Tobias Andersson, då stod han vid line-upen och däcken hade kallnat. Så då vinkade starter Linus att nu får du värma om dina däck. Liksom, och då lägger han i backen och där står Jalkelid och inte med riktigt.
Att, ja, men ja. Med riktigt, det var väl inte direkt det man väntas att bilen framför ska sopa i backen och hoppa av kopplingen. Det var liksom inte, det är inte åt det hållet vi kör.
Nej, så att det hände lite sådana där grejer, och det oturliga med det var ju att det tog så förbannat hårt också, så att han fick ju riva bort ena framskärmen på bilen. Det var inte liksom bara att...
Fast jag har faktiskt lyckats få någon bild på hans bil hel nu, jag är lite nöjd där, innan de massakrerar den.
Ja, de hade väl turen att det gick ju inte sönder något mekaniskt, utan det var väl kosmetiskt bara.
Det är mycket plast på den här. De berättade att de har gjort glasfibret i den så fruktansvärt tunt, så det går, när man har tryckt in den i någon mur så går det att ploppa tillbaka igen. Det är ju någon sån här båtbyggarprincip att det ska vara tunt och flexibelt. Så.
Mm.
Men ändå, den muren är hård. Usch.
Mm. Sen då, när vi började tog oss lite framåt i stegen, så var ju flera av de här som jag tycker de här unga, hungriga killarna. Andreas Staber gjorde ytterligare en ganska bra tävling, kom 10. Sen hade vi Filip Ågren och Kevin Brunberg i en riktigt, riktigt fin battle som gick in till en One More Time. Där det kändes som att Ågren kanske hade ett litet övertag, men att han snurrade strax före mållinjen. Så att den tog Kevin, som ju återigen då gör en riktigt fin tävling. Kevin bumpade ihop med Jim Olofsson i deras topp 8 battle.
Jag tänkte säga, var det någon Jim Olofsson inte bumpade ihop?
Nej, så då hade ju redan Kevin redan tagit sin 5 minuter också, så att då var det han att bryta där. Mattias Johansson...
Han fick ju inte åka in och kolla heller.
Nej, precis. Nej. Mattias Johansson och Andreas Lilja, Jocke Gran och Andreas Lilja var ju också med där uppe i topp 8 då. Och Jimmy Gustafsson körde sönder en färg. Var ju ett av wildcardsen då.
Ni måste ju hålla med om att ett tag där, då stod man där på inplan och konstaterade, vänta här nu, fortsätter så här kommer det vara så här final mellan två wildcard. För de höll ut bra länge, de där två grabbarna.
Ja, de höll ut bra länge, men jag vill minnas att de var på samma sida i stegen. Var de inte?
Det törs jag inte svara på. Där tänker jag inte ens fundera på att spekulera. Det är helt din. Det där är din kategori, Christer. Säger du det så köper jag det. Punkt.
Ja, men de var det. Det kändes som det var inte aktuellt. Men de var med ganska länge i alla fall. Och Jim då körde topp 4 och förlorade. Mattias också. Och då möttes de i en battle om tredje pris då, och där körde de ihop så att Mattias inte kunde fortsätta, och där har vi väl fått lite rapporter om att Mattias gjorde sig lite fysiskt illa också. Han har problem med sin vänsterhand, så han har varit inne och fått den, jag fattade som att den var gipsad, att man skulle kolla om ett par veckor hur det såg ut, att det kunde bli upp till 12 veckor kanske.
Och det vore ju sjukt trist om det skulle vara så pass.
Ja,
de väntar väl säkert tills det liksom svullnader och sånt där går ner säkert och sånt där.
Det är lite tråkigare att vara gipsad om vänsterhanden, för att vi vet ju alla att han hade högerhanden i gips. Joel berättade ju den historien i ett av de tidigare avsnitten här. Han krökte handen i gipset för att han skulle kunna få tag i handbromsen när han var gipsad. Han körde ju 3/4 av säsongen 2018.
Kan man inte liksom gips köra med någon typ rattkula? Alltså
traktorkul.
Ja, men om man kupar handen i gipset den gången kan man ha sån här traktorkul.
Då får du med den handen som en liten pik.
Ja, men precis. Har inte du en sån här på din truckdagarna Henke som du kan låna ut den?
Ja, jag kan skruva av och skicka upp.
Traktorkula har jag och det har Leo haft i Passaten till och med.
Nej, kört. Övningsköra med traktorkula.
Ja, men den är skön att ha.
Jag har popp i framrutan och traktorkula på ratten.
Ni vet att det finns liksom så här styrservo man kan montera på sina bilar. Slipper man ha så.
Det slutade ju i alla fall då med att Jim Olofsson placerade sig ju bäst av wildcard, som då blev trea före Mattias Johansson, som alltså inte kunde köra färdigt då. Och sen finalen blev ju också en spännande grej. Där tyckte det var otroligt roligt att se Viktor Wettermark.
Ja.
Viktor gjorde ett bra kval och lyckades alltså ta sig ända till final. Och han var kval sjua och fick köra final då. Men då hände det ju någonting som jag tyckte var, jag tror faktiskt att jag tyckte att det var det tråkigaste på hela helgen. Därför att då fick han möta Martin Mära Freid, också som vi brukar säga ung, hungrig förare med ruskigt bra bil och duktig att köra och sådär. Och så kör de första och så får Martin ett litet kast. Han gör en liten rätning precis ja, mitt i banan kan man nästan säga. Så att Viktor hade ju ett, som jag ser i alla fall med mina amatörögon, så hade ju Viktor jättefördel till andra halvan av den betten.
Ja, men det måste han ju ha haft.
Ja, absolut. Och
alltid sin chase, ja.
Precis. Någonting är fel med hans motor. Den går inte som den ska. Och då har han också redan använt sin femminutare. Vilket innebär, vi ibland tjuvlyssnar vi lite grann på Funkis radiotrafiken här. Så vi hörde ju den diskussionen mellan starten och tävlingsledaren. När han frågade, får han resa sig ur bilen och titta under motorhuven vad det är som är fel? Men eftersom han har redan använt sin femminutare och redan står på startlinjen mitt i en battle, då får han inte göra det.
Det kan ju tyckas vara lite hårt, men det är ju ganska bra, ja, att inte folk står och skruvar på startlinjen.
Precis. Och det innebar att Viktor, han vågade inte offra sin motor helt enkelt, utan han valde att bryta. Så att Martin Mära Freid tog hem tävlingen. Väl förtjänt, absolut. Jätteduktig hela helgen. Hade lite setup-problem i början och sådär. Hade byggt ny fjädring och lite sådana grejer på sin bil. Så att han var inte helt tillfreds med den från början, men kom allt eftersom under helgen. Gjorde riktigt bra. Så att stort grattis till Martin Mära Freid och även till Viktor Wettermark. Det här är ju hans absolut bästa placering och det var kul att se, tyckte jag, för att han var en av dem som det jäklades ordentligt för säsongen 2019. Mycket fel och problem och grejer. Jag vet, de var uppe i Färila till exempel. Det här är ju en kille ner från Skåne, så att det var ju långt att åka till Färila och det vart ju något fel på bilen, så att jag vill minnas att de gav sig hem redan tidigt.
Det var surt.
Ja, det är för att jag vet att våran driftsonsfotograf Björn Bilsten åkte med Viktors team upp då. Men han lyckades ragga annan skjuts hem för att han skulle kunna stanna hela tävlingen. Så att han har haft en del problem, Viktor. Men jättekul faktiskt att han lyckades gå så långt som till final och kanske också ha det självförtroendet med sig, att känna med sig att han hade ju faktiskt ändå, om inte omfanns är väl, men han hade ju ändå övertag i finalen också, så hade grejerna hållit ihop så.
Men jag tycker liksom att, och det sa Jim Olofsson, jag kikade lite på hans tisdagsrace-rapport där, han sa ju det liksom att nivån på under de här åren han har varit borta har tagit ett sånt enormt kliv, så han var liksom ärligt talat glad att han hade en chans att hänga med en bit i alla fall. För det, man ser det, alltså svensk drifting har tagit ett jätteskutt de senaste åren och nu den här helgen absolut visar ju alla att de som kör SM-serien, det är inga, de hör hemma i SM-serien. Tyvärr har vi inte någon högre nivå att erbjuda, för det är nästan så att det är nivå på grejerna, så det är helt sjukt. Alltså.
Ja, det är absolut. Och vi har ju ett par stycken här som hade tänkt köra Gotwheel Drift Series om den hade blivit och sådär. Så att, och Micke Johansson bland annat, Martin Freid också var det ju snack om när det gällde norska serien. Så att, nej men provtävlingen som helhet, det var lite mycket karambolage ett tag, men det var mycket bra körning också. Så att jag tycker att det var
Men vi måste nästan nämna den jag som är sämst på den, visst heter han Averstedt, han som gick in i muren, så det sjöng i hela området där uppe. Alltså, vad var det som hände? Var det liksom övertagg in och så någon felbedömning? Eller var det
Jag har inte hört någonting om vad det berodde på faktiskt.
Men har vi hört någonting hur han mår?
Ja, jag har haft lite kontakt med honom efter och fortfarande stel i nacken, men det var inte sämre i alla fall.
Men så det är liksom, det är allt?
Ja.
Oh,
jag har inte kollat hur läget är med bilen faktiskt. Jag frågade hur han mådde. Så att jag vet inte, det är ju en Toyota Supra är ju en bil som är ganska kraftigt byggd, men det där var...
Ja, det där,
det var en skallen i ett brofundament ungefär, det var stumt.
Ja, men alltså, där är den värsta avåkningen om driften jag någonsin har sett. Ja, alltså på live på plats, Jim Olofssons rullning är väl en av de absolut värsta jag någonsin sett, att det är fortfarande en bil är helt obegripligt. Men den rullade ju, den liksom har ju rörelseenergin avtog ju under en sträcka. Det här var ju stumt. Det här är som att köra in en husvägg. Mm. Och de fick ju byta den där mursektionen, för den där smällen var så kraftig så han knäckte den där muren, och de där är gjorda för att stoppa långtradare.
Mm.
Så jag menar, det som sagt, det går ju 100 km i timmen plus rätt in i en grej, och det tar ju stopp på en, ja, jag vet inte hur långt han flyttar muren, men kanske en halv meter. Från 100 till 0 på en halv meter.
Mm.
Att man kliver ur den bilen överhuvudtaget, det är bara ett bevis på att allt det här säkerhetsarbetet och alla krav på säkerheten i bilarna, den gör ju nytta.
Ja, men precis. Och Simpson och andra leverantörer som informerar och har bra produkter, öronstolar och allt vad det är liksom för att hjälpa till, hybridskydd och grejer som ska.
För det var alltså en, alltså man stod, jag stod typ 10-15 meter ner. Absolut. Och man kände smällen i bröstkorgen ungefär som man hör en riktigt kraftig fyrverkeripjäs, känner man ju liksom dunket i bröstkorgen, och det var exakt samma där. Man var alldeles kall när man såg det där. Det vill jag fan inte se honom mer.
Och jag vet inte om ni märkte det. Jag märkte det väldigt. Först hörde ju massa ljud. Han drar iväg. Han rycker i, gör sin initiering. Och så kommer smällen. Och sen så blir det tvärtyst.
Ja.
Nej. Och sen så blev det ju. Jag brukar alltid kolla efter föraren. Se, kommer föraren ut eller blir det någon rörelse? Och det blir ju skönt när man ser det.
Det är ju synd om bilen går till helskotta, men ärligt talat kunde jag inte bry mig mindre i bilen. Man är ju bara intresserad av killen som satt i den i en sån jäkla våldsam smäll.
Mm.
Bilen går ju alltid att ersätta på något sätt.
Ja, men det är nog kanske synd att säga att det kryllar av Toyota Supra, men det ska inte vara hela världen att få tag i ett nytt chassi. För den lär ju inte må jättebra, den där bilen, efter det där.
Jag vet inte, för det såg ju ut som att han smällde in framför bakdäcket, och då kan han ju krökt alltihopa.
Mm. Ja, vi får lyssna läget lite grann med Tony framöver här och se vad han har på gång för någonting, men det var en obehaglig smäll som sagt. Wildcardsen sa vi, Jim Olofsson 3, Jimmy Gustafsson blev 8, Felix Lindvall 19 och John Martinsson 27.
John hade bra med strul där uppe i helgen. Jag hörde de hade gjort någon, man hade lokaliserat något fel i någon styrbox som de hade beslutat att lösa det med på norrländska, rent ut sagt. De hade tagit ett gäng kylklampar och gaffatejpar runt hans styrbox.
Ja, han överhettade.
Ja, så den höll sig lite lugn. Men ja, det här är tråkigt att han inte lyckas ta sig lite längre. Då får det väl vara en Norrlandspodd. Jag hörde nog där att vi har lite Team Norrland. Men jag vet inte, John Martinsson kommer ju alltid att heja på.
Hur hanterar vi sånt som när vi får höra att förare säger att de blir nervösa när vi snackar upp dem? Det hördes några som sa antydningar åt det hållet. Att man...
Men det är ju våran podd. Jag har ju liksom mina favoriter. Som sagt, jag var ju skitbitter när jag såg. Jag ville jättegärna se Herman och Hartman köra mot varandra. Det är ju mina. Alltså det är de och John.
Men inte så tidigt.
Nej, jag vill se dem köra mot varandra. Men jag vill se dem köra mot varandra i sista finalen där. Jag vill inte se dem börja så att någon av dem måste sluta den ena. Liksom. Det vart jag lite bitter över.
Men ska vi...
Vi är ju fanboys.
Ja, ska
vi
vara lite...
Ja, men inte fanboys. Vi är ju... Det är inte det vilka vi säger, utan att de vi säger känner ett tryck på så att vi...
Ja, det är ju inte meningen. Det är inte det som
Nej,
liksom
det är
syftet.
Inte meningen. Men samtidigt, ska vi vara lite hårda också då? Så kanske om man kör i en SM-serie, vi kanske måste höja, ska man säga, statusen lite grann på våran... Det är ett SM det här.
Det är klart de ska ha press på sig.
Är man i ett SM så är att hantera media och hantera press, och alltså press som är tryck utifrån så att säga, är ju en del av det man måste lära sig. Det ser man väl i många andra idrotter där ja, förarna. Eller...
Ja, men det är bara att ta ett exempel. Vad ska vi ta? Vi kan ju ta Formula Drift. Där du kommer Adam LC som har en triljard följare.
Typ.
Han lär ju sända en enorm press utan att någon säger någonting egentligen.
Men det är ganska svårt. Jag höll ju på med en liten halv obskur sport som i Sverige är ju typ bara idioter och så är det ingen som har hört talas om den där. Men så hade jag ju fördelen och turen. Jag har ingen aning om hur jag hamnade där. Men jag fick ju köra lite utomlands också. Då har man ju sån här signing. Så här, liksom, jag bara, så här, jaha. Det var någon som tyckte, du måste skynda dig. Du ska bort och signa. Men signa, vadå? Jag glömde skriva på något papper, tyckte jag. Nej, då har de någon jävla affisch med mig på. Som att någon jävel i hela världen skulle vilja ha min jävla kladdiga namnteckning. Är det någon utanför mitt sovrum som vet vem jag är ungefär? Så det tyckte jag var
jätte... Får jag ha en sån affisch i mitt sovrum?
Nej, det får du inte. Jag har bara en kvar och den sitter bakom en Missy Gio-affisch här. Den kommer aldrig visas. Jag har däremot en signerad affisch med henne som sitter över där. Det enda gången jag hamnar under henne tänkte jag säga. Men ja... Ja, nej men det är jag tyckte det var jättejobbigt. Så jag har aldrig haft ett så dåligt tävlingsresultat som jag hade den här nivån, för det var satt totala griller i hjärnan på en.
Men vi säger det att de får lära sig att hantera lite sådana där grejer, att det är en del av att vara på, för det här är svensk elitnivå. Det, så är det ju faktiskt.
Ja, det är högsta nivån.
Ja, vi har ju inga bättre driftingförare i Sverige än de här.
Nej.
Ska vi gå lite på semipro?
Ja, det tycker jag.
Ja, tycker jag. Mm. Ja.
Det var ju lite kul. Det var ju, de är ju inte jättemånga. De var 15 inkvalade, så den här gången blev det ju som du var en topp 16 steg i alla fall, så att alla fick åka riktigt rejält. Och en av dem som hade jätteproblem på Mantorp Park var ju Robert Åhäll. Och han gjorde ju en riktigt fin insats den här gången då och tog hem segern faktiskt.
Jag tänkte säga, det är väl lite svårt att göra en bättre insats.
Ja, det är svårt att göra en bättre insats. Jättekul för Robert att få en revansch efter strulet på Mantorp Park, och i vår intervju i videomagasinet då, som ni ju bör titta på som vi sa förut. Där sa han ju också att det var ju inget fel på bilen på Mantorp Park, utan det satt i honom. Så att nu fick han ju lite revansch då. Jättekul. Mötte Filip Josefsson, Slaka Mustascher i finalen. Och Philips teamkompis då, Albert Eriksson, körde battle om tredje pris mot Alfred Grinberg, som Alfred tog hem. Två stycken killar som jag tycker körde väldigt, väldigt bra. En sak som jag tycker sticker ut i semipro, det tycker jag är Alfred Grinberg och hans körning. Otroligt lugnt, metodiskt, det är inget hyms och slams, utan det är, nej, jag tycker det är kontrollerat. Riktigt bra bil, Stockholm Speed Industry byggt S14 chassi som Emil Wikman körde tidigare.
Ja, visst är det Wikmans.
Ja, det är Wikmans bil det där.
Ja.
Andreas Johansson ledde serien innan den här tävlingen då, blev femma. Hade lite problem, körde in i någon grej och lite sådär. Tobias Inkerö, Tim Lindström, Jim Nordqvist 10. Rutinerad, såg att Jim annonserade i en driftinggrupp för förare upp i norra Sverige och sökte sparringpartner. Han kände efter tävlingen att han var tvungen att uppa sitt chase game, som han sa. Han behövde träna på det, så att han sökte.
Ja, han har väl liksom inte haft möjligheten att träna så mycket som han skulle behöva för att...
Nej, han har inte gjort det. Det har strulat lite grann. Nu gick växellådan för honom på Mantorp Park. Sen dröjde det väldigt länge, så han bytte ju låda i bilen. Det nämnde vi ju innan här, att han bytte ju låda bara ett par dagar innan den här tävlingen, så att det hann ju inte bli någon träning och sådär. Och jämför...
Och sen har vi det också att om vi backar tillbaks några år, så såg ju chasen var ju ganska tam. Det var mycket mellanrum och man tog det försiktigt.
Mm.
Allt det här har de ju börjat jobba bort.
Ja, de har ju tajta ihop den och fruktansvärt.
Du tänkte att Jim var med redan då, men att det har förändrats sen dess.
Ja.
Mm. Ja, men precis. Och ser vi då på ett par sådana som Mattias Johansson i Pro och Herman Jansson till exempel, även Jimmy Gustafsson då som var wildcard, de har ju kört och tränat otroligt mycket. Herman och Mattias har vi berättat förut var på Pengfors och körde en hel dag och bara gnugga Twin hela dagen. De var på Sundsvall Raceway, det var Twin med Jimmy och några till liksom. Så att de tränar mycket, och det där har ju Jim sett också naturligtvis, och tänker sig att träna. Så det är ju helt rätt. Wildcardet i semipro då, Jonas Larsson, kom på 14:e plats.
När jag stod där uppe vid line-upen så stod de här grabbarna i slaka mustascher där uppe, och så när de, ja, det var strax innan ja, sista vänderna gick, så sprang någon herre förbi där och frågade, fan, det går bra för teamet nu. Bara, ja, men båda samtidigt, fattar hur mycket det har att göra, tyckte han att det var. Jag vet inte om det var någons pappa eller någons mekt. Han såg helt knäckt ut, liksom att båda hade gått så här långt. Han hann knappt liksom springa in till depån ut. Han såg ut att slita lika hårt som grabbarna i bilen. Det var lite roligt.
Slaka mustascher har gett oss
Albert.
De har gett oss varsin t-shirt.
Vi måste ju tacka så otroligt mycket.
Ja, vi tackar så mycket och vi tycker om smicker.
Ja.
Och mutor.
Ja. Ja, nej, men de var skitfräck. Jag hade faktiskt på mig den. Jag var ju tvungen att byta. Jag sprang runt en sån liten sportig nylontröja i tron om att jag skulle hålla mig sval. Och när jag skulle få åka med Herman så får man ju inte ha några plastiga kläder på sig. Så jag fick ju kom på det. Fan, jag har ingen t-shirt. Men vänta! Jag fick en skitsnygg t-shirt. Så min första debuttur i en driftkärra hade jag en slaka mustascher t-shirt på mig.
Jajamän.
men visst körde Filip och Albert om
i topp 4, ja.
Final eller 3-4.
Ja, jag tror de gjorde det.
Ja, de möttes i topp 4. Alltså.
Men man står där och tittar liksom, som menar, grabbarna i semipro. Många av dem hade tveklöst kunnat tagit snäpp upp och kört.
De är i den där klassen för att de inte hade några tävlingsmeriter.
Ja, det är bara därför de är där.
Flera av dem är. Jim Nordqvist är ju inte en av dem.
Men
I Jims fall så tror jag att det är en budgetfråga faktiskt.
Ja, men då har han inte haft tid. De har liksom rodda hemma och donat på sig. Jag är bara jävla glad att jag får se Jim ute och ratta.
Ja, men precis. Han känner inte kanske, jag vet inte, nu gissar jag lite grann här. Jim, du får kommentera. Men att bilen kanske inte är 100% konkurrenskraftig i pro, utan den går bättre med gatdäck i semipro. Men i övrigt så tittar vi på både Albert och Alfred och Filip och några till av de här, så är det ju tävlingserfarenheten som saknas, och därför så har man dragit den här gränsen att då får de köra ett år i semipro först.
Så det ska bli kul att se grabbarna i pro nästa år, där de hör hemma.
Det finns nog mycket som talar för att flera av de här kommer att stiga upp, absolut.
Jag vill bara inflika det angående Jim, sa det att det var inte bara bilen som var lite ringrostig och kanske inte hörde hemma i broklassen. Han såg liksom bara, jag frågade hur det går, liksom bara, man fegar lite initieringen, det går förbannat fort, tyckte han. Så det var liksom mycket hjärnspöken, alltså, det var, just nu hängde det inte så mycket på bilen och utvecklingen, utan det var mest bara gubben bakom ratten som måste komma tillbaka i form igen också. Och det gjorde han mer och mer under dagen.
En annan sak som jag lade märke till, vi har ju lite örnkoll på allt möjligt som sagt, och vi tjuvlyssnar lite grann på funktionärerna och radiotrafiken och det här. En som gjorde ett otroligt bra jobb, det var den här mannen som stod i förlineappen.
Oh ja.
Han var aktiv. Han for, jag vet, Ann-Sofie och jag pratade om det också, för hon stod ju och filmade.
Är det Ludde du menar som stod där uppe?
Utan jag tror han heter Fransson. Han stod precis vid...
Ja, där nere där jag stod.
Ja, där du stod.
Ja, okej, den förlinen på den där. Ja,
precis. Därför att du såg när de kom upp till Ludde i sista line-upen så att säga. Det var ju en förline-up, och sen så tog de fram få bilar och så kom de upp till den line-upen där, och så vart de framskickade till Linus då, Hultsfreds Linus som var starter och stod i startboxen. Alla hade koll vad de skulle köra för någonting när de kom fram.
Ja.
Han cyklade omkring och han dirigerade hit och dit, och de skulle stå si och så och här och där, och de skulle hålla fritt i mitten ifall de behövde ta fram någon one more time eller någon som behövde köra någonting så här. Och han var otroligt aktiv, och just det här att alla visste vilken ruta de skulle till när de kom fram, för det kan jag säga att det håller förarna inte reda på själva. Och inte deras spotters heller, tror jag, många gånger.
Plus att även om de hade den informationen de lämnade på en, så menar det är rätt mycket nerver på spel när du är på väg ut dit. Så du...
Precis. Nej, så att jag tyckte att han skötte sitt jobb otroligt snyggt.
Man hörde liksom mycket det att det var många som... Ja, när de skickade fram, jag tror det var Ludde som hade väldigt mycket kommentarer att vi måste kolla stöten på den där bilen, det ser ut att sitta löst. Det var därför man såg i liven att han borta i starten stod och röck och drog i varenda liten panel på varenda liten bil. Men det var ju bara för att ingenting ska liksom släppa. De tog ju säkerheten på fullt blodigt allvar. Och det är ju skitbra. Ja,
Och de knipsar ju bort lite karossdetaljer på någon bil också. Ja. När det var någon bakstöt som hängde löst, är det bättre att knipsa de buntbanden och...
Ja, men någon framskärm som inte sitter fast, som släpper och hamnar under ett framhjul alldeles in i initieringen. Och då sitter du där i 100 plus blås in i en betongmur. Det finns ju roligare saker att göra.
Ja.
Ja, men det har liksom vuxit. Man ser att organisationen har blivit mer och mer... Och som första gången jag lyssnade på hur Lundqvist bland annat skötte, som man kommer från drag racing rätt mycket, så hur de liksom har tagit med sig den rutinen och liksom förberedelserna innan start och vilka som ska ut ur depån vid vilka tillfällen och sådana saker. Och det har de liksom tagit med sig nu också, så det flyter på bra. Nu gäller det bara att försöka få folk att fan skrota i murarna som har så mycket bergningstid.
Nej, men det...
Ja, men det kan ju bli så där i en övergångsperiod. När man så att säga kommer upp på nästa platå. Ja. Man måste fästa alltså, sina kunskaper där och sen...
Men det är så kul, vi har ju pratat om att flera gånger att liksom sporten måste ta nästa kliv upp och bli vuxnare och större. Och nu tack vare att vi fick en promotor i serien så tycker jag att den har tagit ett enormt kliv. Förarna har tagit ett vansinnigt kliv och arrangörerna ser man också. Klubbarna som roddar med de här tävlingarna har också liksom följt med i samma... jättekliv, sådana här 7 mila steg nästan, så det är ju, jämför man med drifting vi var titta på för 3 år sedan och hur driftingen är idag, så är det svårt att tro att det såg nästan ut som en frikörning för 3 år sedan jämfört med nu.
Precis, och en sån sak som är viktig, det är en sån här liten detalj som vi uppfattar, det var ju när det var någon diskussion om någonting, en förare som ville diskutera med tävlingsledaren, då har han Max Lundgren som biträdande tävlingsledare, så att han Christer Lundqvist i det fallet, han lämpar över den diskussionen på Max Lundgren istället. Därför att han vet att han är en synnerligen kompetent och erfaren tävlingsledare. Så att han kan ta det snacket. Därför att då kan vi fortsätta med den övriga verksamheten under tiden. Vi behöver inte hålla uppe hela tävlingen. Nu kommer jag inte ihåg exakt om det måste ha varit under kvaldagen.
Jag tror det var
något sånt. Ja, då behöver vi inte hålla uppe det, utan då kan det fortsätta. Och så vet han att ha Max som biträdande, att han kan ta ett minst lika korrekt beslut. Så det är en sån här liten detalj som jag tycker gör att man kan...
Ja, men det är bara bevis på att den har vuxit och liksom, nu börjar den ta på väg, nu är det här snart en professionell sport.
Redundans. Ja. Därför att det skulle ju faktiskt kunna hända att liksom... Ja, men det kan väl hända vad som helst, att man får värmeslag när det är något sånt här, eller att magen packar ihop eller vad som helst, ja, på tävlingsledaren. Men
precis vad man, som helst kunna hända.
Ja, men man kan inte fortsätta. Och då måste man ha dubbla personer som är kompetenta att driva det här vidare. Så att jag tycker också det har tagits. Och sen, som vi har sagt förut också, förarnas inställning till serien och hur de pratar om den och sånt där är stor skillnad mot för förut. Det är väldigt positivt.
Om vi säger så här nu för att vandra vidare. Sundsvallstävlingen var, förutom lite små hickor på vägen, så tycker jag det var en grym helg. Och alltså alla gjorde ju sitt jobb efter bästa förmåga.
Hela helgen var, eller tävlingen var väldigt, väldigt bra. Det var jäkligt bra körning där uppe.
Det enda minuset jag har från den helgen.
Det är alla myggbett.
Det är vad jag... Ja, förutom fläcktyfus utav 72 000 knott och grejer.
Knottyfus.
Nej, söndag eftermiddagen under prisutdelningen så hör jag att nästa deltävling som är i Hultsfred också en bana som är, alltså den är anläggningen är häftig och de har gjort ett enormt jobb att få den bra.
Mm.
Men då hör jag att nästa tävling på Hultsfred blir den sista för dem. Det var Matilda som sa det i streamen eller på någon video, att årets deltävling i Hultsfred blir alltså den sista i Hultsfred.
Mm.
Och anledningen är att Hultsfreds drift track får inte förnyat hyreskontrakt 2022 på grund av att området ska användas till annat. Så att föreningen, klubben bakom Hultsfred Drift Track förlorar alltså sitt område. Nu pratade jag med Linus igår. Och frågade han då lite grann hur det var sånt där. Det är ju jättetråkigt såklart. Klubben tycker jättetråkigt. Linus säger däremot att de håller på och jagar efter att försöka hitta ett nytt område. För att skapa någonting nytt. Om vi säger version 2 av Hultsfred Driftrack.
Mm.
Så är det någon som sitter där ute i regionen
små drift,
kring Hultsfred?
Små driftingbana på bakgården och kan låna.
Ja, de har ett område som de kanske liksom...
Det är inte så här, ja, så att har du ett rum vi kan kasta lite pil i. Det är liksom, det kräver en hel del där.
Ja, men är det någon som sitter på mycket mark så kanske de har något.
Jag hoppas ju verkligen att det löser sig. Men det är ju klump i magen tråkigt.
Och sen är det att det finns ju inte så jättemycket driftingbanor i Sverige.
Nej. Och just som de har jobbat och man tittar på hur deras frikörningar brukar vara. Vi snackar ju alltså uppemot och kanske strax över 100 bilar på en frikörning.
Det är ju helt sjukt.
Nej, det är, och de, klubben har ju varit verkligen aktiva att jobba för och och utveckla området och sådär. Och hade ju även planer på att fortsätta den utvecklingen. Så att det är supertråkigt. Det är riktigt illa. Vi såg ju att funktionärsgänget eller stommen eller vad man ska säga ur det här gänget på Hultsfred var ju nere i Växjö och hjälpte Växjö motorsällskap att komma igång. Det pratade vi om i tidigare avsnitt här.
Mm. Mm.
Och att vi får hoppas att under tiden som de här nu då blir hemlösa eller vad man ska säga, så kommer de åtminstone att hjälpa till i Växjö, så att de vi får inte tappa de här personerna till något annat. Några av dem ingår ju, Linus är starter som sagt, Caroline Andersson är administratör som ingår i det där. Eller som kommer därifrån. Så att i gatubil Swedish Drift Championship tänkte jag på då. Så att de är ju lite involverade på högre nivå också. Så att vi får hoppas att de blir kvar i.
Ja, jag hoppas verkligen att de hittar något nytt område.
Men speciellt ett sådant här ställe där de, som du säger, när de har frikörningar så kommer det typ 100 pers. Det lär inte vara så att, jag menar, det är inte bara utsocknes. Utan det finns en hel del förare i den regionen som behöver en bana. Ja. Så det känns ju samtidigt, om det är nu 100, säg vad 70 av de här 100 kommer lokalt ifrån området. Man tycker att kommunen måste kunna gå in och liksom bidra med att hjälpa till och söka något ställe. För det är bevisligen en stor sport. För menar, hade det varit en fotbollsarena som de var tvungna att riva, då har det ju bara sagt pangbom, så har haft två nya en vecka efteråt. För det går ju att pumpa in mängder med pengar i, för det är en fin sport. Men mens det här då, så jag hoppas verkligen att Hultsfred där nere har en kommunledning som begriper liksom nyttan av att ha det här. För, jag menar, du får mycket ungdomar att göra något vettigt med tiden istället för att, ja, åka runt och sladda i någon rondell eller på någon random supermarketparkering så att säga.
Ja, jag har hört det förut, om det var något år sedan, att de jobbade även med kommunen för att begränsa då enljusbörnande 740.
Ja, men exakt. Ja, men det har jag sett mycket diskussioner som man fladdrar ju förbi i Facebookflödet när det är någon av ens vänner som har kommenterat saker, och det har jag sett att just de här Hultsfredsgänget har varit aktiva och kommentera för att bygga liksom opinion för att få ett bra ställe att hålla på med den typen av verksamhet istället för att vara ute i trafiken.
Men de gör ju bevisligen nytta, även en samhällsnytta, inte bara för att det är kul med drifting, utan de gör ju även liksom, det är så mycket runt omkring som de har nytta av att ha en sån här anläggning också.
Hultsfred är ju dessutom område, liksom, största föreningen i... Nej, kanske inte. Kanske MK Skandia också. Men de är ju absolut en av de största i, om man tittar i SM eller i Swedish Drift Championship. Så, så de är ju en stor förening även så. För det där är ju också lite skillnad på olika föreningar. SR och Sundsvall hade ju, eller har ju varit en framgångsrik arrangör i flera år. Men man har ju inte haft någon tävlande i år till exempel, är det ju igen då ingen tävlande i SM-serien.
Nej, han var speaker, han var bisittare i år.
Ja, nej, men även John Martinsson, Johan Andersson hör ju dit, men de har ju valt att inte vara med. Så att det är lite olika hur, så att föreningen där är ju framgångsrik både som arrangör och som förening för aktiva.
Mm. Så att vet du, nästa deltävling, Hultsfred Drift Track, den får vi vårda. med omsorg och minnas länge.
Mm.
Tycker jag.
Och jag hoppas verkligen att få ledigt så jag kan åka ner. Det vore så jäkla tråkigt att missa den här som troligtvis då i värsta fall blir den sista SMD-tävlingen där nere på ett tag. På ett tag säger
men,
jag.
Jag
tror inte det är. Jag tänker inte säga att det är den sista deltävlingen punkt. Det är den sista deltävlingen där nere på ett tag.
På morgon när, ja. På en morgon när han går in på jobbet och ser Robban, yes massa. Det är chefen, så han kan inte
det är väl
han kanske, kan inte ta ledigt.
Det är väl kanske väldigt långt från sanningen. Om jag säger, han kanske borde säga yes massa, så han kanske får fortsätta ha ett jobb ett tag till. Men jag har väl kanske haft...
Alltså du gör inte som mig då, att jag ringer upp chefen dagen efter. Du, jag var ledig igår.
Ja, men lite så. Man brukar väl kanske ha åsikter man kanske egentligen borde ha. Om vi säger så här, jag borde hålla käften oftare helt enkelt. Självinsikten är ett faktum. Nu när jag är gammal gubbe och allting så måste ju bli klokare, inte bara äldre.
Ja, men så är det. Men återigen, slaka mustascher. Tack för t-shirten. Ja,
verkligen.
Det var grymt. Nej, i alla fall, jag skulle bara vilja avsluta med en liten uppmaning till våra kära lyssnare med vänner, familj och alla andra runt omkring. Följ oss. Följ Motorsportmagasinet på Facebook. Följ Motorsportmagasinet på Instagram. Vi har även en YouTube-kanal där vi också heter Motorsportmagasinet. På YouTube så kommer ju våra videomagasin ut. De kommer även ut på våran webbsida som är motorsportmagasin.se. Men gå in och följ oss där så att ni inte missar våra fina grejer vi gör. Och gärna också kommentera, skicka mail och så vidare och så vidare.
Ja,
och sen har Christer skrivit funktionär.
Nej, det är jag som skrev funktionär. Vi satt och skojade lite förra gången om att vi kanske borde göra ett litet formulär.
Ja.
Det finns ett litet formulär man kan gå in på Driftpoddens Facebook-sida och ladda ner och så kan man fylla i sina uppgifter, namn och telefonnummer och erfarenhet och så vidare. Så kan man skutta med, printa ut den, fylla i den, spring till din närmaste klubb och så visar du den att tjoho, jag vill bli funktionär. Vi behöver fler av er.
Och med den bomben så tycker jag vi faktiskt sätter punkt.
Det gör vi.
Yes.
Ha det så bra. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då.
Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Hägglund, Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2021.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.